här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
I december 2017 händer det ofattbara. Magnus blir överraskad av tre män som tränger sig in i lägenheten och anklagar honom för saker han inte har gjort. Helt oprovocerat blir han misshandlad och en fånge i sitt eget hem. Hans hyresgäst och vän Felix blir ofrivilligt inblandad och tillåts inte heller gå. För att rädda sitt eget skinn gör Felix precis som han blir tillsagd och blir snart en del av inkräktarnas gäng. Han hjälper dem att hyra en bil och gör ärenden i butiker åt dem. Själv menar han att han inte har något val och plötsligt står han mitt i skogen med en yxa i handen. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I det här avsnittet ska vi berätta om yxmordet. ...36-årige Magnus bor i en lägenhet i Angered. Bostaden är stor och rymlig, så han hyr ut två av rummen. Ett av rummen hyrs av en tjejkompis till Magnus och det andra av 22-årige Felix. Felix är inte uppvuxen i Angered men flyttar dit i samband med att han ska börja studera på teaterskola. Felix och Magnus delar inte bara tak utan upptäcker flera gemensamma nämnare och det växer fram en vänskap mellan de två männen. De har djupa konversationer och deras relation är bra och okomplicerad och någon underliggande konflikt finns inte. Och det gör det naturligtvis ännu svårare att förstå att det skulle sluta som det gjorde några månader senare. Det är något speciellt med just vänskap. Till skillnad från familj och släkt så finns inget blodsband som automatiskt knyter en samman. Vänner är istället personer man själv väljer att umgås med. Personer man slumpvis träffar på under livets gång och upptäcker att man trivs tillsammans med. Det sägs att äkta vänskap aldrig grostar. Att oavsett vad som händer finns man där för varandra när det behövs. Man finns där i livets glada stunder, lyfter varandra och gläds åt varandras framgångar. Men man finns också där när livet är tungt. När man behöver en stadig axel, ett lyssnande öra eller en hjälpande hand. I december 2017 testas Felix och Magnus vänskap på en omänsklig nivå. Felix ställs inför flera val, där rädsla är en faktor som påverkar hans beslut. Men alla de här valen han gör har en sak gemensamt. Han väljer aldrig Magnus. Och när de går mitt ute i en ödeskog håller han en yxa i handen. Felix är den enda personen som håller i ett potentiellt vapen. Ändå menar han själv att det är under hot han tvingas använda den. Mot sin hyresvärd och nyfunna vän som ber om nåd utan att bli hörd. Det är den 3 december 2017. Magnus tjejkompis som hyr ett rum hemma hos honom lämnar av sin syster vid tågstationen och åker sedan hem till sin pojkvän. Hon sover över där och återvänder inte till lägenheten förrän den 6 december runt klockan 8 på kvällen. Dörren är då olåst och det lyser i hallen. Men ingen verkar vara hemma. Hon tänker att Magnus och Felix kanske har gått ut och rastat under Lucy tillsammans. Något Magnus brukar göra utan att låsa dörren efter sig. Hon tittar in i köket och reagerar på att kylskåpet står halvöppet. Det måste ha gjort det ett tag för luften är ganska varm. Diskmaskinen har nyligen körts och rent tvätt ligger och väntar på att bli vikt i tvättmaskinen. Annars är allting som vanligt. Hon går och lägger sig. Dagen därpå vaknar hon av ett larm som ringer. Hon kliver upp och rör sig i riktningen ljudet kommer ifrån. Boven visar sig vara Felix telefon som försöker få den unga mannen att vakna. Men ingen Felix är där. Telefonen ligger under den tomma sängen i hans rum. Dörren är dessutom öppen och lampan tänd. Nu börjar oron komma smygande. Det är något som inte riktigt stämmer. Felix dator är också på. Det ser ut som att han befunnit sig i rummet och sen av någon oförklarlig anledning plötsligt haft bråttom därifrån och bara lämnat allting. Hon går vidare in till Magnus rum. Hans dator saknas. Hon skriver till honom på Messenger och frågar vart han och Felix håller hus. Hon får svar och de skriver lite fram och tillbaka. Konversationen får henne att tro att Magnus och Felix är på väg till Magnus för detta pojkvän i Spanien. Men det är inte sant. SMS:et skickas från en bil i Tyskland. Tre män sitter i den, men inte Magnus. Lite senare samma dag befinner sig bilen i den tyska staden Flensburg. Föraren ska precis svänga när passagerardörren öppnas och en person slänger sig ut på marken i farten. I samma veva kommer av en slump en ambulans till platsen. Ambulanspersonalen har bevittnat händelsen och stannar för att se hur personen mår och ta reda på vad det är som egentligen har hänt. Det är en ung man som kommer mot dem. Han heter Felix och han ber om deras hjälp. Felix säger att han blivit kidnappad och tvingats döda sin vän. Han ber dem ringa polisen och göra en rörelse med handen för att visa att han själv kommer bli dödad om han inte får hjälp av någon på en gång. Han slänger ett öga bakom sig för att se så inte bilen han precis hoppade ur kommer tillbaka. Det gör den inte. Snart kommer polisen till platsen och han berättar återigen i stora drag vad som har hänt. Det råder inga tvivel om att Felix måste följa med dem till polisstationen. Men först ska hans skador ses över på sjukhuset. Den 22-årige mannen har bland annat en brännskada på sin hand. Efter att han fått den vård han behöver påbörjas förhören på polisstationen. Polisen som pratar med honom är tysk, men har svenskt påbrå. Så Felix kan berätta det han har att säga på svenska. Allting filmas. Orden fullkomligt rinner ur hans mun. Poliserna tror inte sina öron. Det är en detaljerad men fullständigt overklig berättelse Felix delar med sig av. Och de undrar om han inte befinner sig på fel ställe. Om han inte borde köras till en psykmottagning istället. Det skulle vara en mer rimlig förklaring att han var psykiskt sjuk och hittade på alltihop. Än att det faktiskt var sant. Men är det sant så sitter de mitt emot en yxmördare. Efter en rökpaus kommer också tårarna. Felix får tillbringa natten i en cell. Han är inte häktad eller placerad där under tvång. Det handlar om rädsla. Felix vill inte ensam ut på de tyska gatorna utan vare sig mobil eller pengar. När han vaknar fortsätter förhören. Det är först någon dag därpå han officiellt grips och förs till ett tyskt häkte. Därifrån ringer han sin pappa och berättar vad som har hänt. Svensk polis kopplas in, men inte heller de kan riktigt tro att det de får presenterat för sig verkligen stämmer. Den 19 december sätts Felix på ett plan som tar honom tillbaka till Sverige. Han möts upp av flera poliser. Han säger att han har dödat Magnus, men han är också tydlig med att han inte haft något val. Enligt Felix var han kidnappad av två personer. En av dem hade hela tiden kallats för Iman och den andra för ett namn på P. Bilen han hoppade ur i Flensburg hade han själv hyrt åt dem. Polisen har därmed något att gå på. De hör av sig till biluthyraren och får veta vilket registreringsnummer bilen har. Det går ut en efterlysning och snart får man napp. Bilen befinner sig i Danmark. Både Iman och P tas in på förhör i Danmark. Förhörsledaren försöker använda svenska ord så det inte ska ske några missförstånd. Men Iman vägrar gå in på detaljer med dansk polis. Han vill prata med en svensk. P vill inte prata alls. Men Felix är hela tiden frispråkig och verkar inte hålla speciellt mycket inom sig. Och snart får polisen klart för sig att det ska finnas en film. En film som visar mordet på Magnus.
Musik. välkomna in i diskussionen hörni, och med det också faktiskt in i en ny säsong. Yxmordet, som det här avsnittet är dubbat, är ju det första av flera som kommer handla om mord i Bohuslän. Ett landskap som vi kommer täcka ett antal veckor framöver, som dessutom har varit önskat en längre tid. Så vi hoppas ju såklart att ni ska uppskatta både innehållet och de här fallen som vi har valt ut och kommer ta upp. Och tittar vi på just det här mordet som vi lyfter idag, så finns det ju en sak som sticker ut lite mer än allt annat. Och det är det faktum att de här händelserna faktiskt inte utspelade sig för allt så länge sedan. 2017 skedde det, 4 år sedan, och det är viktigt att ha med sig, speciellt för oss också som berättar om det.
Och vid det här laget så har ju vi berättat om väldigt många mordfall, och vi upptäcker såklart många likheter mellan många fall vi tar upp, och det vore ju ofrånkomligt egentligen vid det här laget. Det kan handla om allt ifrån motiv till tillvägagångssätt eller händelseförlopp som påminner om varandra. Men just det här fallet är så olikt allting annat vi har berättat.
Och ni har ju inte fått höra Felix berättas ännu, det ska ni. Men vi kan väl säga som så att det är ju inte alls konstigt att polisen först inte tror på honom när han berättar. Felix själv har sagt att de skrattade åt honom i Tyskland. Och om det är sant så beror nog deras skratt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Inte på att det fanns någon som helst komik i det som han berättade, utan för att det helt enkelt är så osannolikt, så brutalt och så absurt som helhet att de måste ha tänkt att det var en skröna som drog, så att mannen som satt framför dem satt och hittade på saker.
Vi har som sagt läst många, många domar, men just den här förvånade mig på väldigt många sätt. Många undrar om det är obehagligt att läsa om de här fallen, och sanningen är att i alla fall jag tror jag sagt det här förut, brukar hoppa över eller bara skumma igenom detaljerna kring skadorna och liknande, för vi skulle aldrig berätta ingående om det i podden, och då känner jag inte heller något behov av att själv sitta och läsa om det. Men i det här fallet var det ofrånkomligt. Det är så mycket brutala detaljer inbakade i Felix berättelse att det var omöjligt att undvika. Och även om jag inte kände Magnus så blev jag oerhört påverkad av det jag läste. Och kan absolut inte förstå hur det är psykiskt och fysiskt möjligt att utsätta en person för sådana här saker. Det går inte att föreställa sig vad han måste ha gått igenom och tänkt och känt den där dagen. Och vi ska också komma ihåg att han själv inte gjorde något motstånd alls. Han var ensam mot flera män och blev också påverkad av både alkohol och lugnande medel som de fick i honom. Så han befann sig i en extremt utsatt situation, och den enda han hade att förlita sig på var ju Felix.
Och det är ju alltså 3 män som tränger sig in i Magnus lägenhet den här dagen. Och vi kommer höra mer om samtliga då den här berättelsen fortlöper. Men om det är en sak som vi bör ta upp redan nu, så är det ju följande. En av de här männen har en uppenbart ledande roll, och det är nämligen P. Och P och Magnus, de har ju faktiskt träffats förut.
2013 så lärde Magnus känna en kvinna under ett midsommarfirande. Vi kan kalla henne Viveka. Magnus flyttade in som inneboende hos henne och hennes sambo. Och han flyttade in och ut några gånger, men det funkade oftast bra. Viveka och Magnus förlorade dock kontakten en period, men började umgås igen 2015. Viveka hade då träffat en ny man som behövde någonstans att bo, så han flyttade in som inneboende hos Magnus. det blev alltså lite ombytta roller där. Och jag vill bara förtydliga att det inte är Felix vi pratar om, utan en annan person som bodde hos Magnus innan Felix.
Och det är ju nu som P kommer in i bilden, alltså den person som är drivande i det som händer Magnus senare. P och Vivica lärde nämligen känna varandra under sommaren 2016. De bodde grannar och efter att de hade stött på varandra i centrum så hade de börjat prata. Och efter det så började P komma hem till henne dagligen för att umgås. Och till en början så tyckte Vivica att det här var trevligt, men sen blev det faktiskt lite för mycket för henne och hon upplevde det som påfrestande att han jämt och ständigt kom och liksom plingade på.
Och en gång när Vivica gick hem till Magnus för att umgås med sin pojkvän så följde P med. P och Magnus pratade med varandra, men det stod klart ganska snabbt att de inte klickade. Och Vivica fick uppfattningen att de inte tyckte om varandra.
Och Vivica och hennes pojkvän, de blev osams med Magnus, och den här konflikten, det är någonting som P la sig i. Och han ställde sig på parets sida, men det gillade faktiskt inte Vivica, för hon upplevde det som att han trissade upp hela grejen. Och egentligen så var ju hon och Magnus goda vänner och det ville de också fortsätta vara.
I slutet av 2016 så följde P med Vivica och ytterligare en person till Italien. Han pratade då om att han hade maffiakontakter där och Vivica började bli rädd för honom. Hon upplevde att han kunde skifta mellan olika sinneslägen väldigt fort.
P och Magnus hade alltså träffats förut men aldrig riktigt klickat. Men det är ju en sak att inte klicka och det är en helt annan sak att göra det som P faktiskt kommer att göra sen. Och Felix, han är den enda som berättar om vad som egentligen hände och hans berättelse ligger därför till grund för tingsrättens bedömning. Så den kommer vi att lyssna på nu.
Det är en helt vanlig morgon. Felix ska till skolan och repetera en pjäs som snart har premiär. Han råkar försova sig lite och vaknar av att det ringer på dörrklockan. Magnus går och öppnar. Sen uppstår tumult. Magnus ropar att det står tre män där som säger att de ska slå honom. P, en kille som kallas för Jokern, och Iman kommer in i lägenheten. Allting går väldigt snabbt. Felix försöker ta sig ut från bostaden men blir stoppad. De tre männen har svarta kläder på sig och händerna pryts av handskar. Även om Felix tvingas stanna kvar har de tre männen full fokus på Magnus. Det är tydligt att det är just han som är deras måltavla. Magnus blir anklagad för saker som han inte är skyldig till. Men det spelar ingen roll vad han säger. Männen är inte där för att prata och diskutera. De har redan bestämt sig. Både Magnus och Felix blir placerade på stolar. Felix lyckas hålla sig lugn och tyst medan Magnus är hysterisk och försöker få dem att förstå att han inte gjort någonting. Männen vill inte lyssna utan säger åt honom att vara tyst. De säger också till Felix att han måste göra precis som de säger. Utanför sitter en person gömd i en buske med ett vapen i handen, redo att använda det om inte Felix lyder. Det är inte sant, men Felix vågar inte chansa. Han bestämmer sig för att lyda order och hoppas att han på så vis ska klara sig igenom den här situationen. Någon blandar socker och vatten och frågar om Magnus vet vad som händer om man får smält socker på huden. Magnus fortsätter säga emot och innehållet i kaffekannan hälls på överdelen av hans lår. Han reagerar inte alls, så förmodligen var vattnet inte särskilt varmt. P vill ha Magnus kontouppgifter, men han kommer inte ihåg dem. Iman ritar då upp en knappsats för att hjälpa Magnus att minnas koden. I rummet befinner sig också hunden Lucy, som är märkbart nervös över situationen. Så vänder P sin blick till Felix istället. Han frågar om 22-åringen har koll på sina bankuppgifter. I så fall kan de använda honom som en mellanhand för att få ut Magnus pengar. Men Magnus tar hjälp av sin dator och får fram både uttagskoden till sitt bankkort och uppgifter till sitt mobila bank-ID. Jokern åker iväg för att ta ut pengarna som finns på kortet. De försöker också ta lån i Magnus namn. P vill att Felix ska ringa upp banken. Han gör som han blir tillsagd. Framför sig har han Magnus ID, men han gör två misstag. Dels uppger han fel belopp. Och sen uttalar han också Magnus efternamn på fel sätt. På grund av missarna får de inte låna så mycket pengar som de hade tänkt. Men de ger sig inte utan fortsätter ta fler lån. Både sms-lån och andra smålån. Förövarna kommer också använda hans kontokort. Både för att handla med och ta ut kontanter. Just den summan landar på 29 000 kronor. Men i kombination med lånen handlar det alltså om betydligt mer pengar än så de lägger vantarna på. Med andra ord utnyttjar förövarna både Magnus redan befintliga tillgångar och hans namn för att komma över en så stor summa som möjligt. Under tiden de befinner sig i lägenheten tvingar inkräktarna i Magnus alkohol och lugnande tabletter. Det brukas även våld och Magnus misshandlas. Och tyvärr är det bara början av den skräckdag som följer. Felix har hittills lytt männens order och han får nu ett nytt uppdrag. PSI råd honom att hyra en bil för sina egna pengar. Den 22-årige mannen räcker över sitt kontokort och fyller i de uppgifter som behövs för hyrprocessen. Sen får han och Jåken i uppdrag att städa lägenheten. Det ska inte finnas några som helst spår kvar som avslöjar vad som hänt där. Männen är medvetna om att det bor en tredje person i bostaden som så småningom skulle komma hem och bli misstänksam om något inte stod rätt till. Jokern tar fram dammsugaren medan Felix torkar av diskbänken och slänger cigarettfimpar och plockar i ordning. När jobbet är utfört och alla spår undanröjda kommer nästa uppgift. Den här gången riktar den sig till både Magnus och Felix. De ska packa varsin väska. Innehållet ska vittna om att de har åkt utomlands. Sen ska Felix följa med Jokern ut i bilen. Gör han inte som han blir tillsagd kommer både han själv och hans familj råka illa ut. Så han följer lydigt med. Han sätter sig i passagerarsätet medan Jokern tar plats bakom ratten. De kör en runda men återvänder sen till lägenheten och plockar upp de andra. P knackar på rutan och visar att Felix ska flytta bak. I mitten sätts Magnus. Han får en mössa över huvudet så han inte ska se vart de åker. Han serveras ännu mer alkohol. I 2 timmar kör de runt. Det finns 2 möjliga syften med den långa bilturen. Antingen vill de förvirra Magnus eller så vill de få honom att somna. Men om det sistnämnda är tanken så misslyckas de. Han sover inte. Så till slut kör de till sin måldestination i alla fall. Det de har i sikte är en kolonistuga. P känner personen som bor där och knackar på. Dörren öppnas. P säger att de behöver komma in och låta en person sova ruset av sig. Han syftar på Magnus som fortfarande har den neddragna mössan över ögonen. De blir insläppta. Det är en liten kolonistuga och ägaren gillar egentligen inte att de är så många där inne. Men han låter dem ändå hållas. Magnus binds fast i en stol och ett av fönstren täcks för med en svart filt. Ägaren av kolonistugan åker iväg en stund och kommer tillbaka med pizza och alkohol. Magnus tvingas i ännu mer att dricka. P blir arg på Jokern för att han inte har med sig någon laddare till telefonen. På P:s telefon finns nämligen uppgifter om hyrbilen som han nu inte får fram. Han tycker också det är dåligt av Felix att han glömde kvar sin mobil i lägenheten. Iman och Jokern tar sig an problemet. Tillsammans med Felix sätter de sig i bilen och åker till en affär i Angered centrum för att köpa en mobilladdare och dricka. Klockan är ungefär 4:15 på eftermiddagen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De går in i butiken alla 3. När de betalat i kassan springer Jokern tillbaka för att hämta något han glömt. Sen kör de återigen till kolonistugan. Iman och Felix stannar kvar i bilen en stund. Felix röker en cigarett. Jokern går in i stugan men kommer springande tillbaka. Han ser chockad ut och säger att de inte kan gå in i stugan. Hela situationen har spårat ur och det är fullt med blod. Det blir för mycket för Jokern som inte längre vill vara en del av det som håller på att hända. Han bestämmer sig därför en stund senare för att dra sig ur. Felix är varken inlåst, fastspänd eller på något annat sätt fysiskt bunden till platsen och det som händer. Ändå är det just så han känner sig. Det som greppar honom är rädsla. Att hoten som uttalas ska bli löften. Det är i alla fall så han själv beskriver det. Hur mycket tvång som ligger i hans beslut att stanna är svårt att avgöra. I det här skedet vet Felix att Magnus utsätts för fruktansvärda saker. Saker som skulle kunna drabba han själv. Samtliga inblandade vet hur dagen kommer sluta. Det är ingen hemlighet. Redan från början hade det varit bestämt att det här skulle bli Magnus sista dag i livet. Uppdraget hade P gett till Jokern. Men när Jokern drar sig ur tvingas han tänka om. P kommer istället skicka stafettpinnen vidare till Iman och Felix. Och slutligen skulle den hamna på Felix. En teaterstuderande kille med en trygg uppväxt i bagaget skulle nu döda en annan människa. En människa han tyckte om och som dessutom hade öppnat upp sitt hem för honom.
Då har vi hört Felix version utav de här händelserna och det blev dags att byta berättelse mot diskussion igen. Och som ni nog förstår så liknar det här fallet ingenting som vi har tagit upp tidigare. Det handlar inte om två personer i någon typ av konflikt där den ena väljer att avsluta den andra människans liv, utan det här är ju en vän till offret som inte alls vill utföra det här mordet egentligen, som gör det på grund utav udda omständigheter, om man kan kalla det, och även påtryckningar från andra människor. Och just det här tänkte jag att vi ska ägna de kommande minuterna åt att diskutera, och särskilt när det kommer till psykologin bakom det här.
Först och främst så vill vi förklara och förtydliga bakgrunden till själva berättelsen. Som ni märker så är den väldigt detaljerad, och då ska vi säga att den ändå inte alls är detaljerad i förhållande till hur detaljerad den är i domen. För alltså domarna vi baserar det här avsnittet på. Och när det kommer till själva berättelsen om hur morddagen såg ut för de inblandade, så är det Felix berättelse vi utgår ifrån. Och det är viktigt att ha med sig det när man lyssnar, för en tilltalad har såklart mycket att både vinna och förlora på att välja vad den berättar och inte berättar. Men det är mycket som tyder på att Felix i stora drag förmedlar sanningen. Men sen kan man såklart inte bevisa alla detaljer kring vem som har sagt vad och sådär.
Utredarna kontrollerar ju såklart trovärdigheten i det som han berättar. Och det är ju väldigt många punkter som får stöd i den tekniska bevisningen. Sen har vi ju också Felix agerande. Han tar själv kontakt med polisen och berättar på en gång vad det är som har hänt. Han berättar att det var han som höll i själva yxan. Och han är också väldigt behjälplig under utredningens gång. Han svarar på frågor. Han verkar mån om att polisen ska hitta kroppen. Så det finns ju ingen anledning att ifrågasätta hans berättelse som helhet. Det är ju den som ligger till grund för tingsrättens bedömning. Och det är ju också därför vi låter den ta den plats som den får ta i det här avsnittet.
Och de andra tre, alltså P, Iman och Jokern, vill inte säga något alls. De påstår att de inte har varit i kolonistugan eller lägenheten överhuvudtaget. Och det är först när åtal väcks och förundersökningen blir offentlig så de kommer med egna historier som då är anpassade efter Felix berättelse och som de hoppas ska rent få dem. Men att de inte erkänner och inte kommer med trovärdiga uppgifter gör ju också att man inte kan jämföra Felix historia med något annat. Och det som Framförallt ifrågasätt, så som måste ifrågasättas eftersom det är helt avgörande för brottsrubricering och påföljd, är en sak som vi snuddade vid redan i berättelsen, nämligen hur hotad Felix egentligen kände sig när han utförde mordet.
Och det finns ju en tv-dokumentär om det här mordet som heter Den ofrivillige mördaren. Där ifrågasätts det här ganska så starkt. Dels så får man där se övervakningsfilmerna när Felix, Iman och Jåken var i en affär. Och när man ser det materialet så ser det ut som att det är några kompisar som är ute och handlar. Felix, han ser varken rädd eller stressad ut och han gör heller ingenting för att signalera att han behöver hjälp och komma ur den här situationen.
Och Felix är säkerligen hotad och man förstår att han har hamnat i en fruktansvärd situation som han aldrig hade hamnat i om han bara hunnit iväg till skolan. Det här var inte på något sätt hans önskan och jag tror omöjligt man kan veta hur man själv skulle hantera en sån situation. Han har sett att de har skadat Magnus och att de därmed också skulle vara kapabla att göra honom illa. Så man förstår att han måste vara väldigt rädd för sitt eget liv. Men han har under den här dagen många, många möjligheter att kalla på hjälp, men han gör aldrig det.
Till exempel så får han ju gå in helt själv till biluthyrningsfirman och där pratar han med personalen och skulle ju såklart kunna be dem att ringa polisen i det ögonblicket. Men det gör han inte. Och han är aldrig på något sätt fastspänd eller fysiskt hållen så som Magnus är, utan Felix har ju möjlighet att ta sig ur situationen rent fysiskt. Och det som kanske är det märkligaste utav allt det här som vi inte har kommit till än i berättelsen, det är ju själva mordet och hur det utförs.
Det är alltså Felix som är den som tar livet av Magnus efter att ha blivit beordrad om det. Men han gör det inte under pistolhot eller något sånt, utan det är Magnus, Felix och Iman som befinner sig på platsen. Och Felix är den enda med vapen. Och därför ifrågasätts det hur hotad han egentligen var i den stunden. Att genomföra ett mord på det sättet är oerhört brutalt och det är svårt att förstå hur det är möjligt att genomföra något sånt. Men det sker och enligt Felix så hade han alltså inget val. Han såg det som att Magnus liv redan var förlorat och att det här var hans enda chans att rädda sitt eget. Men när man tittar tillbaka på den här dagen så kan man undra varför han inte på vägen dit har tagit andra beslut. För i så fall så hade han kanske aldrig behövt stå där i skogen med yxan i handen.
Och som vi sa i början så skulle vi ta upp det här med de psykologiska aspekterna i fallet också. Och det finns väldigt många intressanta sådana så jag tänker att vi dyker in i det nu. I domen så uttalar sig en man som heter Per Anders Granhag. Han har bedrivit forskning inom rättspsykologi i 30 år och han är bland annat specialiserad inom socialpsykologi. Och den första frågeställningen som han undersöker det är om det inom psykologisk forskning finns stöd för att en människa som en följd av stark påverkan från andra personer kan fås att begå uppenbart grymma handlingar mot en annan människa.
Hans svar är att det finns ett stort forskningsstöd som visar att en person kan begå hemska handlingar som han eller hon aldrig skulle ha begått på eget initiativ, men som hen då genomför på grund av påverkan av andra människor. Och en följdfråga blir då såklart vilka omständigheter som krävs för att en person mot sin vilja ska skada eller döda någon. Hans svar här är att det krävs en miljö som starkt präglas av hierarki, en eller flera auktoriteter och tydliga order. Forskare menar att Felix agerande i det här specifika fallet kan förklaras av 7 faktorer.
För det första så fanns det ju en tydlig hierarki där Felix var längst ner i rangordningen med undantag bara för Magnus. Det fanns också en självklar auktoritet i form av P som var den här gruppens ledare. Felix fick hela tiden tydliga order om vad han skulle göra och när han skulle göra dem. Och sen var ju också situationen präglad av hot av vad som skulle hända om Felix inte gjorde som han skulle och han inte lydde de här orderna som han fick.
Den femte punkten är det vi pratar om förut, att personer högre upp i hierarkin visade tydliga prov på kapacitet att fullfölja sina hot. Den sjätte faktorn kallar forskaren för moraldrift. Det handlar om att det är mycket som talar för att Felix egna moraliska gränser började lösas upp och att han förlorade sin inre moraliska kompass efter att ha bevittnat kränkningarna av Magnus. Och den sjunde och sista faktorn på listan är att Felix under alla de här timmarna som han befann sig i fångenskap kom till slutsatsen att han kanske kunde rädda sitt eget liv genom att lyda order och att Magnus liv redan var förlorat.
Forskaren menar sammanfattningsvis att Felix föll offer för mycket olyckliga omständigheter som till slut alltså resulterade i Magnus död.
Och det är som sagt väldigt svårt att sätta sig in i den här situationen och förstå vad som händer hos Felix under den här dagen och varför han tar de beslut han tar. De här punkterna kan förklara varför det blev som det blev, men naturligtvis inte försvara det som hände. Och det här har helt enkelt blivit en, ja, men lite av en vattendelare. Vissa ser Felix som en brutal mördare medan andra mer ser honom som ett offer.
Mm. Och det har varit en lång diskussion, men förhoppningsvis även en intressant sådan. Nu ska vi lyssna vidare på berättelsen och det som Felix har att säga om själva mordet.
Innan Iman och Felix går tillbaka in i kolonistugan.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har de ytterligare några ärenden kvar att uträtta. Först åker de till Magnus lägenhet. Där springer Felix in och hämtar sin kvarglömda plånbok och glasögon. Mobilen lämnar han än en gång bakom sig. På golvet ser han Magnus packade väska. Den hade visst också glömts bort. Han tar med sig den och springer tillbaka till bilen. Iman och han åker sedan vidare till biluthyrningsfirman. Felix går själv in i lokalen och pratar med personalen. Han säger att han ska hämta en bil som hans vänner har hyrt. Men personalen kan inte hitta någon beställning. Situationen löser sig ändå och han får lov att hyra en annan bil. Felix sätter sig bakom ratten och kör ut ur garaget och upp till en parkering där Iman väntar i den andra bilen. Klockan hinner bli 6 på kvällen innan männen är tillbaka vid kolonistugan. P och Magnus befinner sig inomhus. Felix hyresvärd är brutalt misshandlad och ligger på golvet. För den unga killen är situationen overklig. Varje minut som passerar tar med sig en del av hans känslor. Det är som att de stängs av med en knapptryckning, vilket slutligen lämnar honom i ett robotliknande tillstånd. Felix torkar rent Magnus ansikte. Det är nu Jåkan får i uppgift att packa ihop i stugan, åka och bränna bilen en timme norrut och därefter göra slut på Magnus. Jåkan är i chock och han får höra att han borde vara mer som Felix. P ger Felix ett uppdrag. Han ska gå in till Magnus och slå en kofot i hans huvud. Jåkan följer med honom och de stänger dörren bakom sig. Men istället för att slå mot huvudet riktar Felix det trubbiga instrumentet mot Magnus lår. Slaget är löst och Jåkan nickar åt honom. Sen går de tillbaka till P som ger Felix beröm. Han har gjort bra ifrån sig. Nu ska han ta en kniv och göra ett snitt i sin egen handflata. Felix ifrågasätter inte alls utan börjar genast rispa. Det går dock inte så bra. Han vågar inte trycka den räfflade kniven genom huden och något blod syns inte till. Han reser sig och letar upp en annan kniv i förrådet. Den här gången går det bättre. Blodet sipprar fram. P drar bort plasten från en sprillans ny kortlek. Han går igenom de 52 korten och letar fram en av damerna. Felix ska droppa blodet på hennes panna och sen bränna kortet. Även här går det trögt. Tändaren vill inte samarbeta och det blir ingen riktig flamma. Men det lyckas till slut och resulterar i en brännskada på Felix hand. Plötsligt försvinner alla iväg, upptagna med saker de måste få gjort. Kvar är bara Felix, Magnus och ägaren till kolonistugan. Magnus säger att han fryser och Felix ger honom sin jacka. Efter 2-3 timmar kommer P och Iman tillbaka. De är nyduschade och har bytt om till rena kläder. Jokern känns inte till. Han har gett sig av och har inga planer på att dyka upp igen. Han har alltså smitit från sitt uppdrag. Men uppgiften kvarstår och P passar den vidare till Felix och Iman. Iman står och letar verktyg i förrådet. Flera alternativ tas fram, men han och P kommer överens om att det får bli den stora yxan. Felix fortsätter lyda order och lägger den i en påse. Sen blir han tillsagd att hjälpa Magnus upp och leda honom till baksätet i bilen, vilket han gör. Felix själv sätter sig bakom ratten och Iman i passagerarsätet bredvid. Det är Iman som instruerar Felix hur han ska köra. P stannar kvar i stugan men har gett anvisningar om att hon ska färdas en timme norrut. Duon åker över Uddevallabron och stannar sen till på en bensinmack i närheten. Iman säger till Felix att gå in och köpa 2 flaskor läsk som man ska tömma och fylla med bensin. Bensinen kommer de behöva när de ska bränna bilen. När det är gjort berättar Iman om planen. Först ska de göra Magnus medvetslös och sen ska Felix avsluta hans liv med yxan. Trots att han är väl medveten om vad som förväntas av honom sätter sig Felix bakom ratten igen. Efter en stund är de framme vid en skog. Felix parkerar bilen, öppnar bagageluckan och plockar ut påsen med yxan. De går genom skogen på rad. Iman går först. Magnus går bakom honom och Felix går sist med yxan. Flera gånger frågar Felix om de är framme, men de fortsätter längre och längre in bland träd och stubbar. Det är mörkt och kallt. Magnus, som är ovetande om vad som väntar, tappar en toffla. När Iman plötsligt stannar och säger att de befinner sig på rätt plats händer det oförklarliga och oförsvarliga. Magnus blir misshandlad och sen tar Iman upp sin mobiltelefon och trycker på räck. Medan Felix i sin tur tar upp yxan. Han säger förlåt till Magnus och sen hugger han flera gånger. Iman skrattar medan han filmar. När allt är över lämnar de Magnus i skogen och går tillbaka till bilen. Där tvättar de händerna med lite dricka som de hittar. Yxan, påsarna och kläderna som Magnus haft på sig packas ner i sportbägen och läggs i bagageutrymmet. Återigen är det Felix som sitter bakom ratten. De kör till Uddevallabron där de dumpar en hel del av sina saker. Sen ställs siktet in på kolonistugan. P får se filmen. Amsterdam, Italien och Spanien kommer på tal. Felix förstår att de kommer lämna Sveriges gränser. Och Felix ska vara chaufför. De kör mot Danmark. Återigen får han agera springpojke och köpa saker när det behövs och tanka bilen. Det är först när han är nära på att somna och köra av vägen som han får tillåtelse att lämna ratten. Under resans gång plingar det till i Magnus telefon. Det är hans tjejkompis som också är inneboende i lägenheten som undrar var han och Felix håller hus. P säger ordagrant vad Felix ska svara. I bilen började det diskuteras att Felix ska gå in i en affär i Tyskland och köpa dyra saker för Magnus pengar. Trots att Felix har gått med på allt de 2 männen bett honom om börjar han tvivla på att de kommer låta honom leva. Han tänker att hans enda chans att överleva är att ta sig ut ur bilen. Ett försök att få dem att stanna för ett toalettbesök misslyckas och han bestämmer sig istället för att hoppa ut i farten. Vilket han också gör. Han landar på marken och springer fram till en ambulans som kommer farandes. Sen drar polisens arbete igång. På P:s dator upptäcker de intressanta sökningar. Den 1 december gjordes till exempel en slagning på frasen utpressning, tvinga ta lån, hur överför. De har också gjort sökningar på Magnus och hans inneboende. Telefonen som används för att spela in mordet tas i beslag. SIM-kortet och det tillhörande telefonnumret är registrerat på Imans pappa, men har använts av Iman själv. Det görs en jämförelse av rösten som hörs i filmen och Imans röst i förhör. Tack vare den fastslås det att det är han som filmar mordet. Filmen går också igenom en äkthetsundersökning där resultatet visar att den inte är manipulerad. Den är äkta och innehållet bör därför inte ifrågasättas. Felix berättelse anses ha högt bevisvärde, både när det gäller hans egen och de medtilltalades inblandning. Hans historia saknar motsägelser, överdrifter och tvekan i avgörande delar. Den stöds av teknisk och skriftlig bevisning och han berättar både ingående och detaljerat. Först när förundersökningen blivit offentlig och P och Iman kunnat ta del av det Felix berättat väljer de att träda fram med sin egen version. Den går ut på att de hade plockat upp Felix med bilen och att han då hade berättat att han hade mördat en person. Men det är uppenbart att det är en efterhandskonstruktion. Deras händelseförlopp består till skillnad från den Felix presenterar av motsägelser, svårförklarliga moment och dåligt sammanhang. Det tar tid att hitta Magnus kropp. Felix hjälper till så gott han kan, men han vet inte exakt var de befann sig eftersom han hela tiden bara följde Imans vägbeskrivning. Missing People kopplas in men lyckas inte heller hitta honom. Det är istället en privatperson som av ren slump upptäcker honom. Så hur osannolik Felix historia än må verka visade den sig vara sann. Tingsrätten dömer både Felix, Iman, Jåken och P till fängelse. Iman döms hårdast. Hans påföljd blir 12 år för mord, människorov och rån. Felix döms till 10 år för mord. P till 6 år för bland annat grov misshandel och människorov. Och Jåken till 2 år och 10 månader för bland annat människorov och rån. Men domen överklagas och straffen skärps för både Felix, Iman och P. Hovrätten anser istället att Felix bör få det högsta straffet av de inblandade, nämligen 14 års fängelse. Iman döms nu till 13 och P till 7 år. Magnus hade öppnat upp sitt hem för Felix. Tanken var att Felix skulle uppfylla sin skådespelardröm. Men istället för att tillbringa de kommande åren på scen kommer han göra det bakom lås och bom. Och Magnus kommer aldrig få chansen att uppfylla sina drömmar. Livet tog slut alldeles för tidigt och på helt fel sätt. Det som hände Magnus önskar man inte någon. Det var allting vi hade att berätta om yxmordet. Informationen är hämtad från domarna i fallet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt fall från Bohuslän. Missa inte det. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.